Brothers and sisters, we welcome you to the church.
Bröder och systrar, vi hälsar er välkomna ikväll till KUVs brasafton för unga vuxna. Sändningen kommer från M. Anthony Burns Arena på Dixie State College i St. George, Utah. Den här brasafton översätts till många språk för unga vuxna över hela världen. Jag heter Brad Myers och är president för St. George andra stav för ensamstående vuxna. Vi hälsar äldste Jeffrey R. Holland i det 12 apostlarnas forum välkommen och är tacksam över att hans hustru Patricia är med honom här ikväll. Äldste Holland presenteras senare som kvällens talare. Vi är glada att ha med oss andra generalautoriteter och områdesautoriteter, medlemmar av utbildningskommittén samt ämbetsmän från Dixie State College och Southern Utah University. Dessutom är vi glada att på förhöjningen se andra administratorer för KUV, seminarieinstitut, förutom presidenten för Södra Utah stavar för unga ensamstående vuxna samt gifta elever med deras hustrur. Vi påminner om att söndagen den 4 november 2012 talar biskop Gerald Cossé i presidente biskopsrådet vid KVS brasafton. Vi inleder med att kör och församling sjunger Israel, nu Gud dig kallar, nummer 8 i våra psalmböcker. Vi är glada för hjälpen från Colton Campbell som leder sången, Sean Cyphers som ackompanjerar. Efter sången får vi inledningsbön av Grace Fortney.
Vår kära himmelske fader, vi är så tacksamma att samlas här ikväll och höra äldste Holland tala till oss ikväll. Vi ber om att våra hjärtar medan vi lyssnar ska beröras och vi ska känna din ande och dela med oss det vi kjente og hørte i kveld, tilsammans med andre omkring oss. Vi er så takksomme for ditt evangelium, og vi elsker dig dypt. Og vi er så takksomme for vår profet. Vi sier dette i Jesu Kristi navn. Amen.
This evening we are joined by a combined choir.
I kväll har vi med oss en kombinerad kör från St. George och Cedar City. Som ska sjunga Fädernas tro. De leds av Jeff Ellsworth och ackompanjeras av Melinda Street. Efter musiken har vi nöjet lyssna till äldste Holland. Efter äldste Hollands tal sjunger kören Mer helighet giv mig under ledning av Jeff Ellsworth till ackompanjemang av Katie Coven. Avslutningsbön får vi sedan av Taylor Cahoon. Jag har nu förmånen att presentera kvällens talare. Jeffrey Holland ordinerade till medlem i de 12 apostlarnas forum den 23 juni 1994. Vid tiden för sin kallelse verkade äldste Holland i de 70s första kvorum, dit han kallades den 1 april 1989. Från 1980 dess han kallades som generalautoritet 1989 verkade äldste Holland som BYUs nionde rektor i Provo, Utah. Han har tidigare verkat som utbildningschef i kyrkan och dekanus för College of Education vid BYU. Han var i elevrådet och idrottade vid Dixie High School och Dixie College i sin hemstad St. George. Han tog sin kandidat- och magisterexamen i engelska och religionsutbildning vid BYU. Han tog magister- och doktorsexamen i amerikanska studier vid Yale University. Äldste Holland var aktiv inom utbildningsväsendet tills han kallades till att verka för kyrkan på heltid. Han var ordförande för American Association of Presidents of Independent Colleges and Universities i styrelsen för National Association of Independent Colleges and Universities och som medlem i National College Athletic Associations. För sitt arbete med att öka förståelsen mellan kristna och judar tillåddes han utmärkelsen Torch of Liberty av Anti-Defamation League. Han har verkat inom ett flertal kommunala och andra bolagsstyrelser och har av Boy Scouts of America tilldelats utmärkelsen Distinguished Eagle Scout. Han har skrivit 10 böcker, varav en tillsammans med sin hustru Patricia. Äldste Holland föddes den 3 december 1940 och är son till Frank D. och Alice Bentley Holland. År 1963 gifte han sig med Patricia Terry. De är föräldrar till Matthew, Mary Alice och David. Svärföräldrar till Paige, Lee och Janine. Och har 13 vackra barnbarn. Äldste Holland, välkommen hem. Nu sjunger kören.
Oh,
Thank you.
Tack för den underbara, underbara körsången från den här två institutionerna i södra Utah. Välkomna till vår brasaftonsutsändning, var ni än är i denna stora, underbara kyrka. Tack alla ni för att ni tar er tid att delta. Också ni som studerar här vid Dixie State College här i min hemstad. För att inbjuda Herrens ande begärde jag faktiskt den psalm som vi inledde mötet med. Israel, nu Gud dig kallar. Det är en av de återställelsens stora klassiker och bildar en inramning till mycket av det jag ska säga till er ikväll. Vi kunde ha tillagt gå Israels äldste i samma avsikt. Jag älskar att höra missionärerna i hela världen sjunga ut o Babylon, farväl nu, farväl. Se, Efraims land är vårt hem, allt är väl. Budskapet i de här två psalmerna är egentligen detsamma. Att Gud alltid kallar Israels barn till en plats där allt till slut är väl. Israel, nu Gud kallar, kallar dig från främlingsland. Babel, hör hur ropet skallar, störtas skall av Herrens hand. Kom till Sion, fly en ond fördärvad värld. Kom till Sion, Sion är din fasta borg. Det här har faktiskt varit Israels historia genom tidsåldrarna. När syndfullheten ökade eller när sekulariseringen i samhället blev för stark eller när livet tillsammans med hedningarna förstörde de moralnormer och de bud som Gud hade gett, sände han förbundets barn återigen på flykt ut i vildmarken för att återupprätta Sion och börja om på nytt. På gamla testamentets tid tvangs Abraham, förbundets fader, fly för livet från Kaldeen, eller bokstavligen Babylonien, i sitt sökande efter ett helgat liv i Kanaan, det vi nu kallar det heliga landet. Det dröjde inte många generationer förrän Abrahams och Isaks och Jakobs efterkommande, som då var hela Israel, förlorade sitt Sion och var i slaveri i det avlägsna, avgudadyrkande Egypten. Så Mose behövde uppresas till att leda löftets barn ut i ödemarken igen, den här gången mitt i natten, utan att ens ge degen tid att jäsa. Israel, nu Gud dig kallar, sjöng de otvivelaktigt på sitt eget sätt. Hör din herdes röst så kär. Några få sekel senare inträffar en händelse som för oss är särskilt intressant, när en av de här israelitiska familjerna, ledd av en profet som hette Lehi, befalldes att fly till och med från det älskade Jerusalem. Ty, ack, Babylon stod än en gång för dörren. Nu var det dags igen. Föga anade de att de skulle bli till en helt ny kontinent för att upprätta Sion på ett helt nytt sätt. Men så var det. Och de visste inte att samma sak redan tidigare hade hänt med en grupp av deras förfäder som kallades jarediter. Det här är som sagt en världsomspännande utsändning till en allt mer internationell kyrka. Men det är intressant för oss alla som firar evangeliets återställelse att koloniseringen av Amerika startades av en grupp som flydde från sina tidigare hemländer för att få dyrka Gud så som de önskade. En framstående lärd man bland puritanerna i Amerika kallade den här händelsen kristenhetens ärende ut i vildmarken. Det nutida Israels försök att befria sig från den gamla världens gudlöshet och än en gång söka himlens vägar i ett nytt land. Ikväll vill jag påminna er om en sista flykt. Den flykt från för vilken vår psalm ikväll faktiskt skrevs. Det var vår egen kyrka, ledd av våra egna profeter, som ledde våra egna religiösa förfäder. Med Joseph Smith jagad genom staterna New York, Pennsylvania, Ohio, Missouri och till sist mördad i Illinois, ser vi ett upptrepande i vår tid av hur Israels barn återigen söker efter en avskild plats åt sig själva. Brigham Young, Amerikas Mose, som han beundrande har kallats, ledde de heliga till bergens dalar, så som de trötta pionjärerna sjöng. Vi platsen nått, som Gud för oss berätt, fjärran hän långt i väst, undgår den värld som smädar och beler, där Guds folk trives bäst. Sion, löftets land, det nya Jerusalem. Var finns det? Ja, vi vet faktiskt inte säkert, men vi ska finna det. Under mer än 4000 år av förbundets historia har det här varit mönstret. Fly och sök. Fly och starta om. Undfly Babylon. Bygg Sions skyddande murar. Ända tills nu. Tills ikväll. Fram till vår tid. Ett av vår utdelnings många särdrag, den här tidernas fullhetstidsutdelning, den sista och största av alla tidsutdelningar, är det förändliga sätt på vilket vi upprättar Guds rike på jorden. Ni förstår, något av det som är så spännande med den här tidsutdelningen är att det är en tid för mäktig och allt snabbare förändring. Och en sak som förändrats, det är att Guds kyrka aldrig mer kommer att fly. Aldrig lämna Ur för att lämna Haran, för att lämna Kanan, för att lämna Jerusalem, för att lämna England, för att lämna Kirtland, för att lämna Nauvoo, för att bege sig vem vet vart. Nej, som Brigham Young sa om oss alla, vi har kastats ur stekpannan in i elden, från elden till mitt på golvet. Och här är vi nu, och här ska vi stanna. De orden gällde naturligtvis inte bara om Saltsjödalen eller Wasatchbergen i allmänhet. Det blev ett uttalande för kyrkans medlemmar över hela världen. I de här sista dagarna, i den här vår tidsutdelning, skulle vi bli tillräckligt mogna för att sluta fly. Vi skulle bli mogna nog att ställa ner våra fötter, våra familjer och våra grundvalar i varje nation, släkte, tungomål och folk för gott. Sion skulle vara överallt där kyrkan än är. Och med den förändringen, en av de mäktiga förändringarna i de sista dagarna, ser vi inte längre Sion som var vi ska leva, utan hur vi ska leva.
Now to frame this new task,
för att rama in det här nya uppdraget lite, vill jag tala om tre händelser som syster Holland och jag har upplevt ganska nyligen. Om tiden tillät så kunde jag återge dussintals fler, och det kunde ni också. Nummer ett. För några år sedan var en ung vän till mig, en återvänd missionär, med ett universitetslag i basketboll i staten. Han var en strålande ung man och en mycket duktig basketspelare. Men han spelade inte så mycket som man hade hoppats. Just hans talang och förmåga var inte exakt det laget behövde i det här skedet i både lagets och hans utveckling. Det händer inom idrotten. Vi ser det hela tiden. Så med fullt stöd och välgångsönskningar från lagledare och kamrater så gick min unga vän över till en annan skola. där han hoppades kunde bidra med lite mer. Ödet ville att allt stämde på den nya skolan. Och min vän var snart med i startfemman. Och vad tror ni hände? Spelschemat, som hade gjorts upp flera år innan det här hände, gjorde att den här unge mannen återvände för att spela mot sitt gamla lag i det som då hette Delta Center i Salt Lake City. Det som hände i den matchen har plågat mig ända till idag. Och jag begriper det här ögonblicket för att få det här sagt. De hemska skymfer som östes från läktaren över den här unga mannen den här kvällen. En sista dags helig, en återvänd missionär, en nygift man som betalade sitt tionde och verkade i äldstekvormet, deltog i frivilligt ungdomsarbete i sin stad och som ivrigt väntade på ett nytt litet barn som skulle komma till han och hans fru. Det som sades och gjordes och den kvällen östes över honom och hans hustru och hans föräldrar skulle inte behöva upplevas av någon, någonstans, någon gång, oavsett idrott eller universitet eller oavsett de personliga beslut han hade tagit om något. Men här kommer det värsta. Tränaren för det besökande laget, något av en legend i sitt yrke, vände sig till honom efter en mycket bra match och sa: vad är det som händer? Du är ju hemmasonen som har lyckats. Det här är ditt folk. Det här är dina vänner, sa han. Men värst av allt, sen sa han förbryllat: är inte de flesta här medlemmar i din kyrka? Händelse nummer två. Jag inbjöds att tala vid en brasafton för ensamstående vuxna. Ett av de här öppna evenemangen för 18 och över, ungefär som ikväll. Och när jag kom in genom bakdörren i stavcentret så kom en ung kvinna i 30-årsåldern in i byggnaden ungefär samtidigt. Även i den trängsel som rådde i kön fram mot kapellet så var det svårt att inte lägga märke till henne. Som jag kommer ihåg det så hade hon ett par tatueringar, några olika ögon- och näsringar, en spikfrisyr i alla de färger som man nu kan få köpa glasstrutar i. Och en kjol som var för kort och en blus som var för lågt skuren. Tre frågor kom till mitt sinne. Var det här, den här unga kvinnan, en avsigkommen själ av en annan tro som hade letts dit, eller ännu bättre, inbjuds av någon till en andagsstund under Herrens ledning i ett försök att hjälpa henne finna den frid och den ledning som evangeliet kunde ge i hennes liv? Eller var hon kanske en medlem som har kommit lite på sidan om från några av de förhoppningar och normer som kyrkan uppmuntrar för sina medlemmar, men som tack och lov ändå kände gemenskap och hade valt att komma till den här kyrkan den kvällen? Den tredje möjligheten var förstås: det här är kanske stavens president för hjälpföreningen. På något sätt så var jag säker på att hon inte var det. Här är mitt tredje exempel ikväll. Under invigningen av templet i Kansas City för några månader sedan så bodde jag och syster Holland hos broder Isaac Freestone, som var polis till yrket och en underbar högprist i Liberty Stock i Missouri. Han berättade för oss när vi pratade att han sent en kväll hade kallats att utreda ett klagomål i ett särskilt besvärligt område i stan. Mitt i vrålande musik och med lukten av marijuana i luften fann han en kvinna och flera män som drack och pratade rått. Alla tydligen helt omedvetna om de fem små barn i åldrarna 2-8 år som satt tätt tillsammans i ett rum och försökte sova på ett smutsigt golv utan säng, utan madrass, utan kuddar. Där fanns ingenting. Broder Freestone tittade in i kökets lådor och i kylskåpet för att se om det fanns någon burk, kartong eller låda med mat av något slag. Men han fann bokstavligen ingenting. Han sa att hunden som skällde på gården hade mer mat än vad de där barnen hade. I moderns sovrum så fanns bara en madrass, det enda i huset. Han letade tills han fann några lakan, om man kunde kalla dem det, la dem på madrassen och stoppade om barnen i den provisoriska bädden. Med tårar i ögonen knäböjde han, uppsände en bön till sin himmelska fader om beskydd för barnen och sa godnatt. När han steg upp och gick mot dörren hoppade ett av barnen som var omkring 6 år upp ur bädden och sprang fram till honom, tog honom vid handen och vädjade: du kan väl adoptera mig? Med ännu fler tårar i ögonen la han barnet tillbaks i bädden. Fann så den stupfulla modern, men han hade redan flytt för länge sedan, och sa till henne: jag kommer tillbaks imorgon. Och himlen hjälper dig om jag inte ser några ändringar här när jag kommer in genom dörren. Och det blir fler förändringar efter det, sa han. Det har du mitt ord på. Vad har de här tre händelserna gemensamt? Inte mycket egentligen, utom att de upplevde som mig och syster Holland ganska nyligen. Och de är tre små, helt olika exempel ur verkliga livet i Babylon. Ett lika dumt som föraktligt beteende vid en basketmatch. Ett exempel på kulturella och personliga utmaningar för den som lever ett annorlunda liv än vi. Och ett stort och mycket allvarligt problem med juridiska följder och en historia så invecklat att den verkar ligga utanför vår förmåga att handskas med den för någon av oss. När jag nämnde de här tre exemplen så valde jag med avsikt inget sensationellt fall av sexuella överträdelser, fysiskt våld eller beroende av pornografi, även om sånt kanske ligger närmare er verklighet än de exempel som jag har använt. Men ni är smarta nog att tillämpa även det som inte har sagts. Låt oss först avsluta basketmatchhändelsen. Dagen efter matchen blev det en offentlig utredning och en kallelse till omvändelse. Då sa en ung man ungefär så här: hörni, vi pratar om basket här, inte söndagsskolan. Den som ger sig leken får leken tåla. Vi betalar en hel del för att se de här matcherna. Vi kan uppföra oss som vi vill. Vi lämnar religionen vid dörren. Vi lämnar religionen vid dörren. Lärdom nummer ett för Sions upprättande i det 21:a århundradet. Vi lämnar aldrig religionen vid dörren. Aldrig någonsin. Mina unga vänner, sånt lärjeskap kan vi inte ha. Det är inget lärjeskap alls. Som profeten Alma har lärt de unga kvinnorna i kyrkan, och de förkunnar varje vecka som unga kvinnors tema, ska vi stå som vittnen om Gud alltid och i allting och överallt där ni må befinna er. Inte bara ibland, här och där, eller när vårt lag leder stort. Lämna religionen vid dörren. Jag var rasande. Men vi håller oss till det här. Låt oss stanna kvar i här i ett ögonblick, för här finns en andra lärdom. Lärdom nummer två i kvällens sökande efter Sion är att i min rättfärdiga vrede, vi kan ju alltid kalla den rättfärdig, så måste jag se till att jag till sist inte gör precis det som jag anklagar den här unga fansen för. Bli arg, handla dumt, tappa sansen och skrika om det, vill jag få tag igen, helst ett tag om halsen. Och vet ni vad, innan jag vet ordet av så har jag lämnat min religion vid dörren. Nej. Någon i livet, i den här tiden, måste i alla de här situationerna leva efter sin religion. För annars är allt vi får ett gäng idioter som agerar som moraliska pygmer. Hör på, det är lätt att vara rättfärdig när allt är lugnt och livet är bra och allt går som smort. Provet kommer när det finns en verklig frestelse. När vi känner pressen och tröttheten, ilskan och rädslan eller möjligheten till verkliga överträdelser. Kan vi stå trofasta då? Det är frågan. För Israel, nu Gud dig kallar. Sån styrka, ja majestät, finns i orden: Fader, förlåt dem, ty du vet inte vad de gör. Just när förlåtelse, förståelse och generositet mot dem som korsfäster är det sista den vill göra som är mindre fullkomlig än frälsaren. Men vi måste försöka vara så starka. Vilken situation, provokation eller vilket problem det än gäller, så kan ingen sann Kristi lärjunge lämna religionen vid dörren. Det leder mig till kvinnan med regnbågshåret och de många glänsande ringarna. Hur man än behandlar den kvinnan, så är regeln alltid att det måste återspegla vår religion och tro och vår hängivenhet mot evangeliet. Så det vi gör i en sån situation måste göra saker och ting bättre, inte sämre. Vi får inte handla eller reagera så att vi blir skyldiga till ett större synd än hennes. Det betyder inte att vi inte har åsikter, att vi inte har normer, att vi helt bortser från gudagivna du ska och du ska inte i livet. Men det innebär absolut att vi ska leva efter de normerna och försvara de här buden på ett rättfärdigt sätt, så bra vi kan, så som frälsaren levde och försvarade dem. Och han gjorde alltid det som borde göras för att göra situationen bättre. Från att undervisa om sanningen till att förlåta syndare och rensa templet. Ingen liten gåva, lovar jag, att veta hur man gör sånt på rätt sätt. Så, med vår nya bekantskap med den ovanliga klädseln och frisyren, så börjar vi framförallt med att minnas att hon är en Guds dotter av evigt värde. Vi börjar med att minnas att hon är någons dotter här på jorden också. Och under andra omständigheter kunde ha varit min dotter. Vi börjar med att vara tacksamma att hon är på en kyrkans aktivitet och inte undviker den. Kort sagt, vi försöker vara vårt bästa i den här situationen, med en önskan att hjälpa henne vara sitt bästa. Vi ber tyst. Vad är det rätta att göra här? Och vad är det rätta att säga? Vad kan till sist göra den här situationen och henne bättre? Att ställa de här frågorna och att verkligen försöka göra det som frälsaren skulle ha gjort är vad jag tror han menade med orden: döm inte efter skenet, utan fäll en rätt dom. Utan fäll en rätt dom. Med detta sagt vill jag påminna oss alla om att medan vi går ut och hjälper tillbaka det lamm som gått vilse, har vi också ett djupt ansvar för de 99 som inte har gjort det. Och för deras herdes önskan och vilja. Det finns en fårfålla och vi borde alla vara i den. För att inte tala om den trygghet och de välsignelser som kommer av att vara där. Mina unga bröder och systrar, den här kyrkan får aldrig tona ner sin lära för att vinna social goodwill eller politiska fördelar. Det är bara uppenbarad sannings fasta mark som ger oss fotfäste så vi kan lyfta en annan som kan vara vilse eller övergiven. Vår medkänsla och vår kärlek, grundläggande egenskaper och krav i vår kristna tro, får aldrig tolkas som att vi kompromissar med buden. Som den framstående George MacDonald en gång sa i sådana situationer: vi behöver inte säga allt vi tror, men vi får aldrig se ut som om vi inte tror. I det här avseendet, kallelsen till medkänsla och lojalitet mot buden, finns det ibland en risk för missförstånd, särskilt bland ungdomar, kanske i er ålder, kanske yngre, att de tänker att vi ska inte döma om någonting, att vi aldrig ska göra något värdeomdöme av något slag. Vi måste hjälpa varandra med det. För frälsaren gör klart att i vissa situationer måste vi döma. Vi har skyldighet att döma. Som när han sa: ge inte det heliga åt hundarna och kasta inte era pärlor för svinen. Det låter för mig som en dom. Alternativet är att ge efter för den moraliska relativismen i en dekonstruerande postmodern värld som påstår att sist och slutligen ingenting är för evigt sant eller särskilt heligt, och att därför ingen ståndpunkt i någon fråga spelar större roll än en annan. Och det är helt enkelt inte sant. I den här bedömningsprocessen kallas vi att inte döma. Men vi är kallade att fatta beslut varje dag som visar omdöme. Och vi hoppas att det är gott omdöme. Äldste Dallin H. Oaks kallades en gång dessa beslut interimsdomar, som vi ofta måste göra för vår egen säkerhet eller för andras säkerhet, till skillnad mot vad han kallade slutliga domar, som bara kan beslutas av Gud, som känner alla fakta. Kom ihåg att i det skriftställe som jag nyss citerade så kallar frälsaren det här en rätt dom, inte självrättfärdiga domar, vilken är en helt annan sak. Till exempel, föräldrar måste utöva gott omdöme när det gäller deras barns säkerhet och välfärd varje dag i livet. Ingen klandrar föräldrar som säger att barnen måste äta sina grönsaker eller som hindrar ett barn från att springa ut på en gata med dundrande trafik. Så varför ska föräldrar klandras som lite senare i livet bryr sig en smula om vilken tid ett barn kommer hem på kvällen, eller vilken moral och vilka normer deras vänner har, eller vid vilken ålder de dejtar, eller om de experimenterar med sex, droger eller pornografi? Nej, vi fattar beslut och tar ställning och bekräftar våra värderingar, kort sagt fäller interimsdomar hela tiden. Eller så borde vi det. När vi nu ställs inför sådana situationer i komplexa sociala frågor i ett demokratiskt samhälle, så kan det vara mycket svårt och för en del förvirrande. Ungdomar kan fråga och har frågat och har frågat mig om den inställningen eller den policyn i kyrkan som, och säger, vi tror ju inte att vi bör leva så eller så, men måste vi tvinga andra att göra likadant? Har inte de sin fria vilja? Är inte vi självgoda och dömande och tvingar vår tro på andra när vi kräver att de ska handla på ett visst sätt? I en sån situation måste man måste vara känslig och förklara varför vissa principer försvaras och vissa synder motarbetas var helst de finns. Eftersom de frågor och lagar som berörs inte bara är sociala eller politiska utan eviga till sina följder. Även om vi är angelägna att inte förtörna dem som tror annorlunda än vi, är vi ännu mer angelägna att inte förtörna Gud, eller som skriften säger, inte förtörnar honom som är er lagstiftare. Och jag talar här om allvarliga morallagar. Men för att illustrera min poäng så vill jag använda en mindre lag som exempel. Det är lite som när en ungdom säger, nu när jag kan köra så vet jag att man ska stanna vid rött ljus. Men måste vi döma och tvinga alla andra att stanna vid rött ljus? Måste alla göra som vi gör? Har inte andra sin fria vilja? Måste de göra som vi gör? Och då måste man förklara varför. Jo, vi hoppas att alla stannar vid rött ljus. Och att man måste göra det utan att förringa de som överträder eller som tror annorlunda än vi. Därför att ja, de har moralisk frihet. Mina unga vänner, det finns många olika trosuppfattningar i världen. Och det finns moralisk handlingsfrihet för alla. Men ingen har rätt att handla som om Gud vore stum i de här frågorna. Eller som om buden bara gäller när alla är överens i världen om dem. I det 21 århundradet så kan vi inte fly längre. Vi måste kämpa för lagar och omständigheter och miljöer som tillåter fritt utövande av religion och vår del där i. Det är ett sätt att stå ut med att vara i Babylon, men inte av den. Jag känner inte till någon viktigare förmåga och ingen större integritet än att visa det i en värld från vilken vi inte kan fly, än att försiktigt vandra på den stigen. Att ta moralisk ställning enligt vad Gud har förkunnat och de lagar han har gett. Men att göra det med medkänsla, förståelse och stor kärlek. Tala om svårt att göra. Att fullkomligt skilja mellan synden och syndaren. Jag vet få åtskillnader som är svårare att göra, eller åtminstone svårare att formulera. Men vi måste med kärlek försöka göra just det. Tro mig, bröder och systrar. I den värld dit vi är på väg så behöver vi många tillfällen att utveckla sån styrka. Visa sånt mod och visa sån medkänsla. Allt på samma gång. Och jag talar inte om punkfrisyrer eller ringar i näsan. Till sist, den svåra berättelsen från Kansas City. Det är inte många av oss som blir poliser, socialarbetare eller domare som verkar i en domstol. Men vi bör alla bry oss om andras välfärd och vårt samhälles moraliska trygghet. Esther Quintanell Cook i det 12 apostlarnas korum ägnade ett helt generalkonferenstal åt just det här ämnet för 2 år sedan. Han talade om behovet av att vi påverkar samhället utanför vårt hems väggar och sa: förutom att skydda våra egna familjer bör vi med ljuset som redskap skydda vårt samhälle. Frälsaren sa: låt ett ljus lysa för människorna så att de ser era goda gärningar och prisar er fader i himlen. I vår allt mer orättfärdiga värld, fortsatte han, är det nödvändigt att värderingar grundade på religiös tro är en del av det offentliga samtalet. Religiös tro är en källa till ljus, kunskap och visdom och gynnar samhället på ett dramatiskt sätt. Slutcitat. Om vi inte ger evangeliets välsignelser till våra samhällen och våra länder är det enkla faktumet att vi aldrig kommer att ha tillräckligt med poliser. Det finns aldrig tillräckligt många Isaac Freestone för att framtvinga moraliskt beteende, även om det gick att påtvinga någon. Och det gör det inte. Barnen i det där hemmet, utan mat eller kläder, är söner och döttrar till Gud. Den modern är mer skyldig, eftersom hon är äldre och borde ta större ansvar, är också en Guds dotter. Sådana situationer kan kräva en viss hård kärlek, kanske till och med juridiska åtgärder, men vi måste försöka hjälpa när och där vi kan, eftersom vi inte lämnar vår religion vid dörren, även i fall av orent och oansvarigt beteende. Vi kan inte lösa varje personligt eller socialt problem i världen här ikväll. När vi går härifrån så finns det fortfarande fattigdom, okunnighet och överträdelser, arbetslöshet och övergrepp, våld och sorg i våra grannskapsstäder och länder. Nej, vi kan inte göra allt. Men, som man säger, vi kan göra något. Och som svar på Guds kallelse är det Israel som ska göra det. Inte fly från Babylon den här gången, utan gå till anfall. Utan att vara naiv eller godtrogna så kan vi leva vår religion så starkt och orubbligt att vi finner alla slags möjligheter att hjälpa andra, hjälpa familjer, hjälpa och välsigna grannar och skydda andra, däribland det uppväxande släktet. Jag har inte sagt ordet missionär i det här sammanhanget. Jag var rädd att ni skulle tänka på vita skjortor och namnskyltar. Men begränsa inte det som jag säger här. Håll er tillsammans med mig i den stora bilden. Det stora behovet av att alltid sprida evangeliet som heltidsmissionärer, men också när vi inte är det på heltid. Sista dagars heliga är kallade att vara surdegen i brödet, saltet som inte förlorar sin sälta, ljuset som ställs på en kulle för att aldrig försvagas eller gömmas under en skeppa. Och er åldersgrupp, 80-30 till större delen, 18-30 till större delen, förlåt, jag känner mig äldre ikväll. Er ålder är den tid i en människas liv när era bekanta är som mest benägna att ta emot evangeliet om det presenteras för dem. Vi vet det. Många studier har visat oss det i kyrkan. Så börja presentera. Om vi handlar rätt och talar rätt och sträcker oss ut generöst med ord och handlingar, när då frälsaren förkortar sitt verk i rättfärdighet och säger att det finns inte mer tid i denna sista stora tidsutdelning och sen kommer i sin härlighet, då ska han hitta oss, er och mig och alla oss, när vi gör vårt bästa, försöker leva efter evangeliet och försöker förbättra våra liv och vår kyrka, vårt samhälle så gott vi kan. När han kommer så vill jag verkligen bli hittad när jag lever evangeliet. Jag vill bli överraskad medan jag håller på och sprider tron och gör någonting gott om jag kan. Jag vill att frälsaren ska säga till mig, Jeffrey, för han vet vad vi alla heter. Jag känner inte igen dig på din titel, utan på ditt liv. Ditt sätt att försöka leva och de normer som du försöker försvara. Jag ser ditt hjärtas redbarhet. Jag vet att du har försökt att göra saker och ting bättre. Först och främst genom att vara bättre själv. Och därefter genom att förkunna mitt ord och försvara mitt evangelium inför andra på det mest medkännande sätt du kunde. Jag vet att du inte alltid lyckats, säger han säkert, med dina egna synder eller med andras omständigheter. Men jag tror att du ärligt försökte. Jag tror att du i ditt hjärta verkligen älskade mig. Jag vill verkligen uppleva något sånt en dag. Mycket hellre än något annat i det här jordelivet. Och jag önskar er detsamma. Jag önskar oss alla detsamma. Israel, nu Gud dig kallar. Han kallar oss att leva efter Jesu Kristi evangelium. Själva i smått och i stort. Och sen räcka ut handen mot dem som kanske inte ser ut eller klär sig eller uppträder precis som vi. Och sen, där ni kan, gå bortom det och låta ert tjänande omfatta så många ni kan. För att hjälpa er göra det ger jag er med mitt vittnesbörd en apostolisk välsignelse till er var och en ikväll. Jag välsignar er genom det prästerömme och det uppdrag som jag har, att ni ska veta att Gud älskar er. Att han behöver er i denna sista och största tidsutdelningen. När allting går fortare och mer förväntas. Jag välsignar er med apostolisk myndighet. Att era böner och er rättfärdighet ska besvaras. Att er personliga fruktan ska lyftas av. Att era ryggar och skuldror och era hjärtan ska stärkas inför de bördor som kommer att läggas därpå. Jag välsignar er medan ni strävar att vara rena i hjärtat och erbjuder er själva som redskap i Guds händer för att upprätta Sion i dessa senare dagar, varhelst ni är. Jag välsignar er till att vara trogna varandra och de som inte tillhör vår krets, till vilka vi bör sträcka oss ut. Framförallt välsignar jag er till att vara vänner till världens frälsare. Att känna honom personligen och att ha självförtroende i hans sällskap. Jag älskar Herren Jesus Kristus, vars tjänare jag försöker vara. Och jag älskar vår himmelske Fader, som älskar oss så att han gav oss sin son. Jag vet att Gud med den gåvan kallar oss i dessa senare dagar och att han väntar sig att vi tar emot den kallelsen och blir mer Kristuslika och mer heliga än vi är nu i vår beslutsamhet att leva efter evangeliet och upprätta Sion. Jag vet också att han ska ge oss både styrkan och heligheten till att vara sanna lärjungar om vi vädjar om det. Jag vittnar om gudomligheten i detta verk, om den allsmäktige Gudens kärlek och storhet och om Herren Jesu Kristi obegränsande försoning ända ner till var och en av oss. Jag välsigna er med detta hopp om glädje och helighet ikväll och imorgon och för alltid. I Jesu Kristi heliga och återlösande namn. Amen.
Our dear heavenly Father, we thank thee for this night.
Vår kära himmelske Fader, vi tackar dig ikväll för tillfället att höra ditt ord från en apostel. Och vi är tacksamma för den ande som varit med oss och för det vi känt och lärt. Hjälp oss att stå i ljuset, att vara goda föredömen för människor omkring oss. att lära, att döma rättfärdigt och att älska alla omkring oss och söka tillfällen att tjäna och vittna om ditt evangelium. Vi tackar dig för vår frälsare Jesus Kristus och för försoningen och ber om hjälp och styrka att omvända oss från alla våra synder och bli bättre och bli mer lika frälsaren. Och vi ber dig ödmjukt om detta i Jesu Kristi namn. Amen.